Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Ja, varmt välkomna till dagens Radio Nolaskogs. Vi har tisdag den 17 februari och jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag. Och jag har nöjet att ha två stycken gäster i studion. Det är organisterna Håkan Dahlén Skällevad och Sven Edsfors Arnäs. Och som framgår av titlarna, idag kommer det att handla väldigt mycket om orglar och orgelmusik. Och vad är då lämpligare än att vi inleder programmet med att lyssna till Intrada av Erik Lundqvist. Ja, Sven Edfors, ni driver nu projektet Vox Humana här i bland Örnsköldsviks församlingar. Berätta, vad är det för någonting som ni sysslar med?
Vox Humana, det är orgelklubben Vox Humana som vi har här sedan några år. I år har vi ett särskilt projekt vi har dragit om igång som vi kallar för 17 orglar, 17 berättelser. Och egentligen det vi vill göra hela föreningen egentligen handlar om, det är att berätta och visa på de orglar vi har här i Örnsköldsvik, som är ju flera fantastiskt fina instrument. Och under året så kommer vi att försöka presentera och besöka de flesta utav dem, därav namnet 17 orglar, ungefär vad vi ska hinna med. Det är inte riktigt alla, men var och en av de här instrumenten har ju sin historia, sin berättelse. En orgel har ju oftast en stark historisk förankring i sin kyrka. Man har ju en tid när den första orgeln byggdes och sen så, vilket kan vara för det mesta är det någon gång under 1800-talet här i Örnsköldsvik. Och sen så kan de ha bytts ut eller byggts om. Det har hänt saker med instrumentet under historiens gång som speglar men människorna som har levt och deras syn på musik och på kyrkan lite grann.
Innan vi gick in i studion så berättade du för mig att Arnäs har stiftets äldsta orgel och där är du själv organist. Hur kommer det sig att den är så gammal, den som finns i Arnäs?
Det kommer sig att när Den är byggd 1807, invigdes 1808, så den är 200 år drygt. Och det är helt enkelt för att man la den i malpåse. För 1927, då var den omodern. Då ville man ha ett nytt instrument. Det var en för liten och den funkade inte för tidens smak. Och det är det här som liksom händer under historiens gång flera gånger på många orglar. I Arnäs gjorde de någonting. Istället för att kasta ut orgen och bränna upp den eller smälta ner den, metallpipen som oftast händer, så plockade de ihop hela orgen och slängde in den i sockenmagasinet som finns strax in till kyrkan. Så den låg de i inte särskilt stor välordning under ända fram till början på 90-talet.
Oj, så länge.
Precis, och den 1991 så restaurerades den igen. Så då utförde orgelbyggaren Robert Gustafsson och Mats Kärsgård ett stort pussel och satte ihop, tog ut den då gamla orgeln från 1927, plockade bort den och byggde upp den nya igen.
Så det är både det är förenat med nya pipor och så är det de gamla som återanvänds?
Nej, det är det faktiskt inte. Det är helt och hållet originalorgeln. Den är precis likadan som när man plockade ner den 1927.
Fantastiskt, fantastiskt.
Så det kan man säga Arnes Bonas ska säga, sparsamhet eller att man vill ha kvar det gamla på något vis.
Jag läste i kyrkans tidning, Håkan Dahlén, jag läste att kyrkorgeln är näst den mänskliga rösten ett helt fantastiskt instrument. Och jag förstår att du håller med om det.
Jaha. Det är spännande på så vis att det finns en stämma i orgeln som heter Vox Humana, den mänskliga rösten. Och en sådan stämma har vi i Själevad. Och det kanske inte är lämpligt att härma den i radio, men ni kan tänka er ett litet förvrängt ansikte. För på medeltiden så hade man ju inte mikrofon och mickar och så, och kunde göra sig hörd via högtalare. Så att därför fick man försöka frambringa en ganska nasal klang för att den skulle höras. Och en sån stämma, Vox Humana, finns i Själevad. Nu finns det olika typer av Vox Humana som klingar på olika sätt, och den här i Själevad klingar väldigt vackert. Den har en idé från 1800-talets mitt hur en Vox Humana ska låta.
Vad trevligt. Jag visste inte det, men det, jag kan ju inte så mycket om kyrkor av förklarliga skäl.
Men det är ju, kyrkorgeln är ju ett sångligt instrument får man säga, i och med att det är ett instrument som använder luften, som andas med lungor, och varje pipa har ju sin röst. Varje ton är en pipa. Och det är också ett av de symboliska bilder man kan ha med orgeln. En orgel har en mängd pipor, oftast är det över 1000 i en normal stor orgel. Kan vara flera tusen också, och varje de har sin individualitet. Och tillsammans så sjunger de vackert, precis som en god bild av mänskligheten och en församling. Så orgeln passar väldigt bra i just kyrkomiljön, och där har den ju funnits ända sedan 1100-1200-talet.
Nästa prov då på musik från en kyrkorgel, då har ni valt en inspelning i Nätra. Varför det?
Ja, Nätra kyrkas orgel är ju en av de större vi har här, och en av de första stora orglarna i Örnsköldsvik, eller ja, som är relativt nybyggd. Den är byggd 1970, och på den orgeln så spelade Erik Lundqvist, som vi hörde spela, och vi hörde musik av honom inledningsvis, intradan. Erik Lundqvist är ju från Örnsköldsvik, eller är ifrån Bjästa, uppvuxen i Nätra, och så säger lite arkitekten bakom de här orgeln i Nätra. Och han spelade in en skiva 1971 på den orgen. Vox Humana heter den skivan. Även Nätra kyrka har en Vox Humana stämma. Så Nätra kyrka har ganska stor betydelse för upprinnelsen av vår förening också på det sättet. Så därför vore det kul att spela musik ifrån Nätra, för Erik Lundqvist har gjort en inspelning, och sen finns det en nyare inspelning med en organist som heter Tommy Jonsson, som jobbade i Nätra församling för tre år sedan ungefär. Och han har gjort en skiva där han spelar mer populär musik. Han har arrangerat om schlagers, orgelschlagers från 4 sekel kallar han sin skiva. Och det blandas musik av Bach och Buxtehude med Michael Jackson och John Williams. Och jag tror vi ska lyssna på musik utav John Williams filmmusik som han spelar på den orgeln, ur Indiana Jones-filmerna, som han gjort ett effektivt arrangemang för orgel på. Raiders Marsh heter den, det stycket som Tommy spelar.
Det spelar Tommy Jonsson på Nätra kyrkorgel. Varsågod. Jag ser av ert program att nästa besök det blir en kyrkoholja i Gullänget den 14 mars.
Ja, inte riktigt nästa. Inte. Det vi har ett redan på lördag kommer nästa program. Ja. Den 21 februari. För då får vi besök av just Erik Lundqvist som jag talade om tidigare. Då återkommer han med en konsert i Nätra kyrka nu på lördag 21 februari klockan 18. Och då kommer han att spela och berätta om den orgen som han ju känner väl i och med att han var med och skapade den och har spelat in en skiva på, och nu kommer han och spelar för oss. Så det är vi oerhört glada över att Erik kommer tillbaks och vill vara med och berätta om orgen i vårt så att säga, projekt här, 17 orglar och 17 berättelser. Och han är och det får man inte missa, för han är faktiskt en väldigt god berättare själv också. Han är mycket, mycket inspirerad och rolig att lyssna till också, både i tal och spel.
Jag ser att Håkan Dahlén, du ler och du instämmer. Du känner honom också?
Ja, vi har haft kontakt när vi startade den här gruppen Vox Humana, så ringde vi till Gustav, till Erik, och frågade hur gör man när man startar upp en orgelklubb. Vi tänkte kalla den Vox Humana. Och han är spontan och positiv. Så han uppmuntrade oss verkligen att ge oss i kast med det här. Ni kommer att få mycket trevligt, sa han. Och man träffar många trevliga människor. Och orgeln blir i centrum. Och det är vår tanke också.
Och då hoppas ni naturligtvis att det ska komma många församlingsbor och andra intresserade av musik till de här konserterna.
Det är vår önskan.
Mm. Han är en av de faktiskt mer betydelsefulla musikpersonligheterna från Örnsköldsvik, får man säga, i landet också. Han har ju varit en av landets främsta organister i 4 decennier. Och var drivande av en orgelfestival i Stockholm under 2-3 decennier, tror jag. Han ledde den. Och han var organist i Konserthuset i 40 år också. Och var med och byggde den stora orgeln i Stockholms konserthus. Och ja, han är en av orgellegenderna i Sverige, får man säga.
Vad trevligt. Men trots att det är full vinter fortfarande, så har ni valt att han ska få spela då i denna ljuva sommartid, Oskar Lindberg.
Ja, vi ska väl lyssna på den inspelningen också. Men det är inte Erik som spelar på den. Det är, vad heter en organist som heter Ralf Gustafsson, som också finns i Stockholm, i Maria Magdalena kyrka. Och han ska spela på den kyrkans orgel. Och varför vi valt den inspelningen, det är för att det är en orgel som påminner väldigt mycket om orgeln i Örnsköldsviks kyrka här i stan. Det är en helt annan orgeltyp än Nätra kyrka som vi lyssnar på. Här är en äldre, typ en svensk romantisk orgelklang som låter helt annorlunda, väldigt dynamisk klang. Och Ralf Gustafsson var också involverad i bygget här i Örnsköldsvik när de restaurerade och byggde ut den orgeln. Och det är samma orgelbyggare också i båda de här kyrkorna, Åkerman och Lund. Och det här är ett stycke vi ska lyssna på, är en bearbetning av Oskar Lindberg på just koralen i denna ljuva sommartid.
Ja, Håkan Dahlén, ni har ju mycket mer spännande på gång under våren här. Berätta.
Ja, redan i mars, den 14 mars, så fortsätter vi i Gullängets kyrka. Och där har vi just en orgel av lokal orgelbyggare, kan vi väl säga, Robert Gustafsson, som finns i Antjärn söder om Härnösand, som har byggt en väldigt fin orgel med mycket hög kvalitet. Orglar kan ju vara olika storlek, och det här är kanske hör till den mindre typen av instrument och lämpar sig väldigt bra för att spela gammal musik. Så jag tänkte spela musik från 1600-talet av Rameau till exempel. Han var en viktig personlighet som gjorde en stor insats för musikteori och skrev väldigt spännande musik, tonalt spännande, med djärva harmonier och rytmik och så. Och det är spännande att få spela den musiken på den orgeln, för den visar då en bild av den äldre musiken. Och sen har vi också Dietrich Buxtehude, som var en dansk, eller han jobbade och fick sin tjänst i Mariakyrkan i Lübeck så småningom. Och han gjorde sig känd där, så till och med Bach, som långt längre söderut fanns i sin tjänst i Arnstadt, fick nys om det här och åkte upp, eller åkte, han kanske gick, jag har funderat mycket på hur han tog sig till Lübeck. Han gick, står det faktiskt, det måste ha tagit några dagar, men det säger ju något om Buxtehudes betydelse, att Bach besökte Buxtehude där och blev borta mycket längre än det var tänkt. Så när han kom tillbaka så var det inte nådigt för den gode Bach, men han hade lärt sig mycket. Och lite av Buxtehudes musik tycker jag är viktigt att framhålla också, så det kommer att spelas musik av Buxtehude. Men sen fortsätter vi också i april, både till Skorped, Sidensjö och Arnäs. Slutligen under våren.
Ja. Precis, i april, den 25 april, då har vi en heldagsutflykt, eller en eftermiddag och kväll, då vi besöker Skorpeds kyrka klockan 15 och Sidensjö kyrka klockan 18. Så då får vi
Och det är väl Niklas Jansson som spelar?
Det är Niklas Jansson som håller i den dagen. Och i Skorped så har vi också ett av kommunens äldsta instrument. Det är också ett instrument i helt och hållet sitt originalskick. Den är från 1891. Ett mindre instrument av Zetterqvist. Och jättefin liten orgel. Och där kommer, vad heter det, Niklas att spela musik av Otto Olsson bland annat. Där, som passar bra för det instrumentet. Och det är detta som Håkan nämnde nyss. Vi har ett instrument, vi berättar om dess historia. Vi vill också nämna lite grann om orgelbyggare, för de har deras stor betydelse genom historien på olika sätt, olika stilar. Och sen så just de kompositörer också, som har väldigt spännande betydelser. Orgelkompositörer har ju oftast varit organister själva. Det är ganska få som har skrivit musik för orgel utan att kunna spela orgel. Så det finns en levande historia där som är rolig att berätta.
Något som är väldigt spännande också, det är det här glädjen att vi får göra det här tillsammans med Niklas Jansson och Sven Edsfors och jag. Vi har olika bakgrund och tycker om olika musik, och nu har vi fått glädjen att verka vid olika orglar. Så att det är klart att vi brinner för olika musik, och det är fantastiskt spännande att få lyssna till varann på de här olika instrumenten.
Och vi har ju en rikedom i Örnsköldsvik faktiskt. Man får säga att när vi suttit och tittat på det här och kollat vad det är för instrument som finns i kyrkan här, så dels håller de överlag väldigt hög kvalitet. Församlingen har ändå satsat och tagit rätt på sina instrument, för det är oftast kyrkans dyraste inventarie och investering att skaffa en ny orgel eller bygga om sin gamla. Så det är ju stora värden även ekonomiskt för församlingen som vi kyrkomusiker förvaltar. Och det är jättekul att se olikheterna, den rikedom som finns här i Örnsköldsvik, att göra mycket olika musik.
Ja, och alla orglar har sina hemligheter, och man kan tycka att vi har upptäckt dem nu efter några år här och kan hitta de olika klangerna. Och så kommer det hit någon organist som vi bjuder in som spelar på orglarna, och så blir det en helt ny klangvärld. Och det där är spännande, hur man kan registrera och ge olika musik, både uttryck och klang, genom vilka stämmer man väljer. Så det är ingenting som är inskrivet i noterna hur det ska vara. Nu mot senare tid och senare kompositörer, nutida kompositörer, väldigt noggranna i hur det ska låta. Men den gamla musiken, det får man registrera lite efter sitt eget tycke och smak.
Mm. Det är, i orgelmusik låter ju olika på varje instrument, även om man spelar stycke så. Byter man orgel så har vi nästan ett helt nytt stycke ibland. Mm. Så det är ju enormt.
Det skiljer så mycket mellan dem, ja.
Ja, ja.
Ja, och sen där orgeln står i våra kyrkor har också en akustik. Rummet ger möjligheter till klangen att blandas. Mm. Det är som lådan på en fiol, det är ju klangkroppen för fiolen. Och kyrkorummet är klangkroppen för orgeln. Och ändrar man på akustiken i kyrkan så det kan vara svårt för talakustik, det är en sak, men orgeln behöver den stora akustiken för att klangerna ska kunna blandas. Och Övik är ju vår katedral här i Nordaskogs. Det är helt den symfoniska musiken, det kan inte bli bättre. Det var Lars Åberg som organist, han sa det här är en G-dur kyrka, sa han. För just ackord i G-dur klingar väldigt bra. Vi kan inte spela allt i G-dur, men och Arnes likadant, det är fascinerande att sitta på olika platser i kyrkan och uppleva instrumentet. Det är...
Ja, det talade ordet har ju ibland svårt att gå fram i kyrkorna för det ekar, men alltså kyrkorummet är alltså väldigt bra för musik då, förstår jag.
Jo, sång och orgelspel är ju kyrkorna gjorda för, får man ju säga. Alltså, det passar bäst i kyrkorna, beroende på hur de ser ut. Men det är gjort för att bära fram den typen av klanger.
Men vi har ju god teknik idag med mickar och högtalutrustning, så att vi behöver inte använda den där rösten som de gamla hade genom Vox Humana sättet att sjunga. Så.
Ja, Vox Humana nämnde du igen. Det här är ju ett pågående projekt och där kan man hoppa på enstaka besök, men man behöver inte vara med hela tiden. Inte.
Det är ju det som är så spännande med orgel. Man kan fascineras av musiken, man kan vara intresserad av hantverket, för det är verkligen ett hantverk som Sverige är ett fantastiskt land. Vi har en obruten tradition sen 1300-talet att bygga orglar, och vi har de råvaror man behöver, både i metall och långsamt växande trä från norra Sverige.
Då får du annonsera nästa stycke vi ska lyssna till, Håkan.
Ja, det är en mycket god vän, Gunnar Idenstam, som har skrivit katedralmusik. Ett scherzo ur hans katedralmusik som vi får lyssna till. Thank you.
Ja, då fortsätter vi och ni lyssnar till Radio Nola Skogs. Programvärd idag är att jag, Sven Lindblom, och med mig i studion finns då Håkan Dahlén, organist i Skällevad, och Sven Edsfors, organist i Arnäs. Och vi pratar om kyrkorglar. Och du nämnde att vi har en mycket framstående kyrkorgelsbyggare i Arnäs. Eller hur, Sven Edsfors?
Vi har två, det är så att säga, två män ifrån Arnäs vars söner kommer att spela oerhört stor betydelse för svenskt orgelbyggeri i början av 1800-talet. Två orgelbyggare som kommer ifrån Arnäs. Den första är Per Strand som var född i Brunnsnyland samma år som Mozart, 1756. Så det är lätt att komma ihåg och lite fascinerande att tänka just det. Han var lika gammal som Mozart, Per Strand. Han var väl en begåvad gosse på snickeri och teknik. Så han åkte till, drog till, vad heter det, till Stockholm för att bygga, ja, starta ett litet snickerifabrik, både bygga möbler och orglar och spelur. Alltså det ska man säga, moraklockor med en liten inbyggd orgel som spelar en melodi istället för klockans lår. Så han var verksam på Kungsholmen i början av 1800-talet och byggde flera instrument runt om i Sverige. Bland annat så byggde han ju den orgel som står i sin hemkyrka. Och vi kallar ju den orgeln för strandorgeln i dagligt tal. Per Strands instrument där, som då stod färdigt 1808. Och det är lite roligt, den orgeln kom, tror jag spekulerar lite i det här och jag har funderat om det, men jag tror att just det instrumentet kommer att spela en betydelse för hur orgelbygget vilka som byggde orglar i Sverige sedermera.
Men det var det redan slumpen. Idag är väl Gammelstad utanför Luleå känt som ett orgelbyggarcentrum i Sverige. Men det har lika gärna kunnat vara i Arnäs då alltså.
Ja, nu drog ju Per Strand till Stockholm rätt tidigt. Så han lämnade sin hembygd, för det var ju Stockholm man kunde naturligtvis bedriva en sån här verksamhet på slutet av 1700-talet. Så det gjorde han. Och Per Strand hade två söner som fick mycket stor betydelse för svenskt orgelbyggeri. Äldste sonen heter Jonas Samuel Strand och en yngre son som heter Per Zacharias Strand. Och Per Zacharias, han tog över faderns orgelbyggeri och blev definitivt den främste svenska orgelbyggaren på första halvan och mitten av 1800-talet. Eller i första halvan av 1800-talet. Han dog 1844. Och byggde Sveriges då största kyrkorgel, Lunds domkyrka, byggande ett jättestort verk, Per Zacharias Strand.
Oj, det var imponerande.
Ja, så där finns det. Hans äldre bror, Jonas Samuel, han, det är lite kul, för jag hittar räkenskapsbok i Arnäs där det står lite kostnader för den här kyrkorgeln när de byggde. De samlade ihop pengar idag. Många Arnäs bönder skänkte pengar för att kunna bygga den här orgeln. Så jag tror att Arnäsborna var väldigt stolta att, ja, men vi ska ha Per Strand, han kommer härifrån, han ska bygga vår orgel. Jag tror de tänkte så. Och det var ju den första orgeln här i Nola Skogs också. Det fanns inget annat instrument här mig veteligen innan det instrumentet. Men det står Jonas Samuel, han var organist kanske framförallt. Och det står invigningen utav den här orgeln var i januari 1808. Och där dagen efter så finns det notering i räkenskapsboken att man betalade, kommer jag inte ihåg hur mycket pengar, det var några riksdaler till unge herr Strand för spel vid orgens invigning. Och det kan inte vara någon annan än Jonas Samuel som spelade. Han var förmodligen med pappa och byggde upp orgen här. Och vid det tillfället så fanns det två bröder i Lunne som hette Per och Johan Lund. Per Lund var lite äldre, han föddes 1785. och Johan var född 1800. Så Per var ju en ung man 1808. Och jag tror att han var hjälpreda vid orgelbygget. För oftast så behöver man lite lokala unga män som kan snickra och är intresserade av teknik och hjälpa till att bygga orgeln på plats. För de kommer ju i delar och man bygger ganska mycket på plats.
Yes,
så jag tror Per Lund var med, lärde känna Perstrand och inte minst Johan Samuel som han är jämngammal med. Och följde med till Stockholm. För det här var kul att jobba med. Ja, men jag får jobb hos dig, Per Strand. Så han fick jobb hos Per Strand, följde med till Stockholm. Och jag tror han plockade ner lillebror Johan dit också. För även han kom att jobba som orgelbyggare i Stockholm. Och Johan Lund, den yngre brodern, blev far till Carl Johan Lund. Det här är en familjehistoria. Carl Johan Lund, som också kommer att jobba, kom att jobba hos Per Zacharias, och så småningom kom han att jobba hos en orgelbyggare som heter Per Larsson Åkerman, som var då den främste orgelbyggaren på mitten och lite in på andra halvan av 1800-talet. Och de bildade firma ihop, Åkerman och Lund. Och den firman finns fortfarande kvar idag.
Men.
Och det är den firman som har byggt orgeln i Örnsköldsvik kyrka. Och den orgeln som byggdes då 1810. Då levde Carl Johan fortfarande. Han dog 1914. Jag tror inte han var medverkade vid det orgelbygget, men familjen levde. Så den firmanamnet Åkerman och Lund har sina kopplingar hit till Örnsköldsvik och Arnes församling. Och det är ganska spännande, den historien.
Åkerman och Lund, bygger de orglar fortfarande eller är det en annan instrument idag? Eller?
Ja, det är orglar de bygger helt och hållet.
Det är orglar fortfarande.
Och de är, i dagsläget är de nog en av de tre främsta orgelbyggerierna i Sverige. Så de är flitigt anlitade. Just nu håller de på med ett orgelbygge i Sundsvalls, Gustav Adolfs kyrka.
Ja, det är ju också en väldigt stor kyrka.
Det är en mycket stor kyrka och en stor orgel som de håller på att bygga om där.
Jag vill bara nämna att just Åkerman och Lund fick uppdraget att bygga en kyrkorgel till Själevads nya kyrka när den byggdes 1880.
Och då är det mycket troligt att just Carl Johan var med.
Och den orgeln fanns kvar där fram till 1954 då ett firma från Göteborg byggde Hammarberg en orgel. Och jag måste få nämna det här, det är fascinerande med historien att nu 130 år senare då 2003 så började ett projekt om en ny orgel i Själevad. Och 2007 så fick vi inviga en orgel som byggdes av Grönlunds orgelbyggeri i Gamlestad. Men den stilistiska inriktningen på den här orgeln, det är den franska orgelbyggeriets romantiska epok som är förebild. Och det är så fascinerande för att den orgel som står nu i Själevads kyrka skulle kunna ha byggts samma år och stått redan 1880 när kyrkan invigdes. Och det är en fascinerande tanke, för tekniken och sättet att bygga fanns i Frankrike då. Men nu långt senare så har kyrkan kompletterats med just den orgel som skulle ha kunnat stått där. Så det är vi väldigt glada över.
Jag har ju haft tillfälle att besöka Själevads kyrka och du har visat dig den orgeln. Ni har ju också fjärrspelning på den orgeln.
Ja, den har två spelbord så att man kan sitta nere i kyrkan och spela.
Just det. Och det är väl inte så vanligt?
Nej, det är inte så vanligt. Själevads kyrka som oktagon är också ovanlig. Just de här långskeppiga kyrkorna kan det vara svårare rent akustiskt att ha ett spelbord nere i kyrkan. Men allting är väldigt centrerat i Själevad, så det gör att det fungerar alldeles utmärkt.
Mm. Och du spelar mest där på spelbordet nere i kyrksalen då?
Ja, vid gudstjänster känns det väldigt bra att kunna sitta nere. För då är man en av gudstjänstbesökarna. Jag råkar fått glädjen att spela orgel på gudstjänsten, men man hör samman med övriga gudstjänstbesökare och det känns bra.
Och nära ögonkontakt med de som leder gudstjänsten och så.
Ja, spelar man för starkt så ser man eller för svagt, så det är just balansen på hur man ska spela, det hör man väldigt bra där nere, så det är bra.
Nu vet jag att ni brinner av lust att bjuda lyssnarna på ett nytt orgelverk, eller hur, Sven?
Ja, och då kan vi ju faktiskt spela musik ifrån Själevads kyrka, tycker jag. Och Håkan får spela för oss också. Går det bra?
Det gör jag så gärna.
Men det tackar vi för.
Och du får berätta vad du ska spela, Håkan.
Ja, det är en av vår tids stora kompositörer, Maurice Duruflé. Han har inte skrivit så många verk, men det han har skrivit är fantastisk musik. Och i körsammanhang så tänker man kanske på hans Requiem, som finns i olika versioner för orkester och orgel och kör. Men här så spelar jag en fuga som visar lite grann av orgelns klangliga bredd. Så det är en väldigt hård progression från det svaga ljudet till orgelns alla stämmer.
Håkan Dahlén och Sven Edsfors, ni berättar så entusiastiskt om de här orglarna så man blir ju verkligen intresserad av att följa med på de här utflykterna. Hur går det till och hur inbjuder ni allmänheten och en vanlig okunnig som jag till de här träffarna?
Ja, vi har ju gjort den som en, kan man säga, öppen studiecirkel att följa med på, så man kan vara med på alla tillfällen eller komma på enskilda träffar. Och vi annonserar, dels så kommer det stå någon liten annons från just aktuell församling i sjuan. Kommer då. Sen brukar vi sätta upp affischer om detta också. Och det finns ju att läsa på vår hemsida också, programmet voxhumana.nu är föreningens hemsida där vi skriver om det här projektet 17 orglar, 17 berättelser också. Och vi försöker också ambitionen att ordna lite att göra lite samåkning till de här träffarna också. Och då har vi sagt att vi träffas 18 börjar ju alla de här tillfällena. Och då träffas vi de som vill åka till aktuell kyrka kan man träffas 17.30 på parkeringen bakom gamla rådhuset, nuvarande Örnsköldsviks folkhögskola. Så finns det någon där som kan skjutsa helt enkelt. Och även de som har möjlighet att skjutsa någon i sin bil kan gärna åka dit också om det är många. Sen den 25 april då vi ska åka till Skorped redan på eftermiddagen, då kommer vi organisera det lite annorlunda. Det blir ju, man får ju åka iväg tidigare på dagen helt enkelt för att ta sig till Skorped. Mm. Så kommer vi göra. Vi finns också på Facebook nu för tiden. Om man söker efter orgelklubben Vox Humana på Facebook, man får söka orgelklubben Vox Humana, då hittar man oss, föreningen på Facebook, och den kan man gilla. Och då får man information där också att nu är det dags för det här evenemanget. Och som sagt, redan nu på lördag så har vi nästa med Erik Lundqvist i Nätra kyrka.
Men trevligt. 17 orglar, 17 berättelser, det tar ju sin tid, för det, ni fortsätter nästa till hösten och nästa vinter då?
Ja, vi kommer att fortsätta till nästa termin också till hösten.
Mm. Trevligt. Och då ska vi naturligtvis lyssna till lite mera orgelmusik, och nu kanske av en annan klang. Jag har en lyssnare som har önskat Under blågul fana. Går det för sig det?
Ja, det finns faktiskt. Det är återigen Tommy Jonsson som har arrangerat den marschen för orgel. Så vi ska lyssna på honom. Han spelar återigen in på Nätra kyrkas orgel.
Thank you.
sen hörde jag ju innan vi gick in i studion att ni planerar en orgelspelsvecka, orgelfestivalen vad man kallade det, till hösten. Berätta Håkan.
Ja, det var som jag sa tidigare, det är ju så väldigt roligt att kunna bjuda hit organister nu när vi har såna fina instrument. Och ett sätt att visa instrumenten, det är just den här orgelfestivalen, orgelspelen som vi kallar det.
Orgelspelen den 25 september till 3 oktober.
Ja, vi spänner bågen extra i år. Ja. Och tidigare så har det varit 3 dagar under en helg, men nu försöker vi att sprida ut det här under en vecka och ska se hur det fungerar. Vi har ett samarbete med Musikhögskolan i Piteå och Mellansels folkhögskola och med elever från dessa båda institutioner och våra egna orgelever. Och att man får mötas, att det får bli en mötesplats här i Övik nu de här dagarna där man får verkligen gotta sig i de här orglarna och spela för varann. Att vidga den musikaliska horisonten, det är väldigt viktigt att se hur bra man kan bli och om man lägger ner tid och övar. Så det, vi hoppas att det ska kunna bli en inspiration för våra unga organister.
Låter trevligt. Men då ser vi fram emot den orgel. Hur kallar du det nu?
Orgelspelen.
Orgelspelen, ja.
Och så långt har vi kommit så att vi vet att fredagen den 25 september så inviger Gunnar Idenstam med en konsert i Skärholms kyrka.
Och jag förstår av samtalet med er att man får ännu större behållning av en sån här orgelspelsvecka om man kan lite mer om instrumenten. Och det försöker nu sprida kunskap om instrumenten.
Ja, dels instrumenten och kompositörerna och den som spelar. Det försöker vi göra en kort presentation för varje konsert.
Men då tackar jag dig Håkan Dahlén och Sven Edsfors för att vi fick den här pratstunden i Radio Nolaskogs. Och nu Håkan Dahlén får du annonsera det avslutande musikstycket.
Det ska vi glädje att göra. Det är också ett stycke från Skärholmsorgeln. Och jag säger att orgeln har sina hemligheter. Och det är ett romantiskt instrument som gör att man med fördel spelar musik från 1800-talet. Men till min stora glädje och förvåning så kan man också spela gammal fransk musik. Det blir musik av François Couperin från 1690-talet. En kyrie från hans mässa. Och det klingar alldeles förträffligt.
Thank you. Jag heter Bo R. Holmberg. Jag ska läsa en novell av den amerikanske författaren Bernard Malamud. Han levde mellan åren 1914 och 1986. Han skrev 7 romaner och 4 novellsamlingar. Den novell ni ska få höra är från samlingen The Magic Barrel, eller som den heter på svenska, Den magiska tunnan, och bär titeln Fängelset. Översättningen är gjord av Kai Lundgren. Fastän Tommy Castelli försökte låta bli att tänka på det, var hans tillvaro vid 29 års ålder ohyggligt ledsam. Det var inte bara Rosa eller butiken hon skötte med en förtjänst som kunde räknas i cent, eller tidens outhärdliga långsamhet och det ändlösa struntprat som hörde ihop med försäljningen av snask, cigaretter och sodavatten. Det var också den lätt äcklande känslan av att vara fången i gamla misstag. Somliga har rent av begångna innan Rosa ändrade hans namn från Tony till Tommy. Som Tony hade han varit en pojke full av drömmar och planer, vilka främst handlade om att komma bort från denna hyreshusmiljö med sin trängsel och sina skrikande barn och sin eländiga fattigdom. Men allt hade sammansvurits emot honom innan han lyckats köra det. När han var 16 slutade han på yrkesskolan där han lärde till skomakare och började hålla ihop med pojkar i grå hatt och tjocksulade skor. Pojkar som hade gått om fritid och stålar och visade upp dem i underbart feta sedelrullar nere på källarklubbarna för alla som ville titta och göra stora ögon. Det var de som hade köpt den silverglänsande espressoapparaten och längre fram tvn, och de ordnade pizzapartys och tog dit flickor. Men det var hans samröre med dem och deras bilar, vilket ledde till rånet mot en spritbutik, som hade gett upphov till hans nuvarande problem. Till hans smala lycka var kol- och isleverantören som var deras hyresvärd bekant med chefen i området, och de ordnade så att han inte behövde bekymra sig i fortsättningen. Men innan han visste ordet av, hela röran hade gjort honom sjuk av rädsla, hade hans far kokat ihop ett avtal med Rosa Agnellos farsgubbe om att Tony skulle gifta sig med henne och att svärfadern med hjälp av sitt sparkapital skulle öppna en gott butik åt honom så att han kunde försörja sig hederligt. En gott butik var ju inte ens värd att spotta på, och Rosa var en alldeles för ful och stripig brud för hans smak, så han stack iväg till Texas och drog omkring på alldeles för stora vidder, och när han kom tillbaka påstod alla att det var för Rosas och gott butikens skull, och så ordnade de alltsammans igen och han fanns i det utan att säga nej. Det var så han hamnade på Prince Street i Greenwich Village, där han arbetade från 8 på morgonen praktiskt taget till midnatt varenda dag, bortsett från en ledig timme varje eftermiddag då han gick upp och sov. Och tisdagarna, då butiken var stängd och han sov lite till och gick ensam på bio på kvällen. Han var alltid för trött för några planer numera. Men en gång försökte han få in lite kontanter vid sidan om genom att i hemlighet ta emot spelbräden som något syndikat spred i trakten, vilket gav honom en nätprovision och möjligheten att spara ihop $55 som Rosa inte visste något om. Men sen blev syndikatet avslöjat i pressen och alla spelbrädorna försvann. En annan gång när Rosa var hälsade på sin mor tog han chansen att låta dem sätta dit en spelautomat som skulle garantera honom en bra slant om han hade den kvar tillräckligt länge. Han visste förstås att han inte kunde dölja den för henne, och då hon fick se den och började gasta var han lugn och förberedd och började för en gångs skull inte skrika tillbaka när hon skrek, utan förklarade att det inte var detsamma som hasardspel, eftersom alla som spelade på den fick en mintrulle så fort de stoppade in en 5-centare. Dessutom skulle apparaten ge dem några extra dollar kontant som de kunde köpa en tv för, så att han kunde titta på boxning utan att gå på en bar. Men Rosa ville inte sluta skrika. Och senare kom hennes far in och röt att han var en brottsling och slog apparaten i småbitar med sin rörmokarhammare. Nästa dag gjorde polisen en razzia efter spelautomater och stämde alla som hade en. Och fast Tommys butik var nästan den enda godisaffären i trakten där det inte fanns någon, tänkte han länge med sorg på automaten. Förmiddagen hade varit den bästa tiden på dagen, för då var Rosa kvar där uppe och städade. Och eftersom det sällan kom folk i butiken före 12 kunde han sitta i fred med en tandpetare i munnen och titta igenom News och Mirror vid läskbaren. Eller kanske snacka lite med någon av de gamla källarklubbspolarna som råkade titta in för att köpa cigaretter. Om någon häst som ställde upp den dagen, eller om hur nummerlotteriet hade utfallit på sistone. Eller också bara sitta där och dricka kaffe och begrunda hur långt han kunde komma upp med de 55 dollarna han hade gömt undan i källaren. Så var det för det mesta på förmiddagarna. Men efter spelautomaten var det bara skit med de flesta dagar, och med honom också. Tiden ruttnade i hans inre. Och det enda han kunde tänka på hela förmiddagen var att få sova på eftermiddagen. Och han brukade vakna till det sura minnet av den långa kvällen i butiken som låg framför honom, medan alla andra gjorde vad tusan de ville. Han förbannade godisaffären och Rosa och svor över sitt olyckliga liv från början till slut. Det var en sån dålig förmiddag som en 10-årig flicka från kvarteret kom in och bad om 2 rullar kulört silkespapper, en röd och en gul. Han hade lust att be henne dra åt helvete och lämna honom i fred, men istället gick han misslynt in bakom butiken där Rosa förvarade smörjan som det var hennes lysande idé att de skulle ha. Han gick av gammal vana, för flickan hade kommit in varenda måndag sedan den gångna sommaren och köpt samma sak. Beroende på att hennes mor, som hade ett ansikte av sten och såg ut att ha arrangerat sitt eget änkestånd, tog hand om några småbarn efter skolan och gav dem papper att klippa dockor och sådana saker ur. Flickan, vars namn han inte visste, liknade sin mor, bortsett från att hennes drag inte var riktigt lika vassa. Hon hade mycket ljus hy och mörka ögon, men hon var inte vacker och skulle än mindre vara det när hon blev 20. När han gick efter pappret hade han lagt märke till att hon alltid drog sig undan som om hon var rädd för att vara där det var mörkt, fast han hade serietidningarna där och de andra ungarna fick köras därifrån med hugg och slag. Och att hennes hy såg ut att bli vitare och ögonen började lysa när han kom med silkespappret. Hon räckte honom alltid 2 varma 10-centare och gick sin väg utan att se sig om. Det föll sig så att Rosa, som inte litade på någon, just hade hängt upp en spegel på den bakre väggen. Och när Tommy öppnade lådan för att ta fram flickans papper denna måndagsmorgon, då han kände sig så eländig, råkade han titta upp och se något i spegeln som fick alltsammans att verka som en dröm. Flickan hade försvunnit, men han såg en vit hand sträckas in i gottdisken efter en chokladkaka och en till. Och sen kom hon fram bakom disken och stod där oskyldigt väntande på honom. Först hade han lust att hugga tag i nackskinnet på henne och klå henne tills hon kräktes. Men som ibland hände blev han fången av tanken på hur hans farbror Dom för många år sedan, innan han försvann, brukade ta med sig Tony ensam av alla pojkarna när han for på krabbfisk i Sheepshead Bay. En gång fiskade han på kvällen och kastade ut de betade ståltrådsburarna i vattnet och drog upp dem efter en stund, och en av dem fick dem en grön hummer. Och just då kom det fram en polis med fläskigt ansikte och sa att de måste kasta i den igen om de inte höll 9 tum. De sa att den gjorde det, men snuten sa åt honom att inte vara fräck, så då mätte de den och den var 10 tum, och de skrattade åt den där hummern hela kvällen. Sen kom han ihåg hur det hade känts när de var borta och hans ögon fylldes med tårar. Han kom på sig med att tänka på vad det hade blivit av hans liv. Och sen på den här flickan, rörd av att hon var så ung och redan en tjuv. Han tyckte att han borde göra något för henne. Varna henne. Att lägga av innan hon åkte fast och trasslade till sitt liv innan det hade börjat. Han hade en stark lust att göra detta. Men när han kom fram tittade hon upp och verkade rädd för att han hade varit borta så länge. Rädslan i hennes blick störde honom och han sa inget. Hon sträckte fram 10 centarna, ryckte till sig cirkelspappersrullarna och sprang ut ur butiken. Han var tvungen att sätta sig. Han försökte få lusten att tala med henne att försvinna, men den återvände starkare än någonsin. Han frågade sig vad det gjorde för skillnad om hon knyckte godis. Låt henne göra det då! Och rollen som moralpredikant kändes främmande och motbjudande, men han kunde ändå inte övertyga sig själv om att det var något betydelselöst han kände sig tvingad att göra. Men han oroade sig för att inte veta vad han skulle säga till henne. Han hade alltid svårt att uttrycka sig och snubblade över orden, särskilt i nya situationer. Han var rädd för att låta som en tråkmåns och att hon inte skulle ta honom på allvar. Han måste säga det på ett säkert sätt så att hon, även om hon blev rädd, skulle förstå att han hade gjort det för att hjälpa henne. Han sa inget om henne till någon, men tänkte ofta på henne och såg sig alltid omkring när han kom ut för att dra upp markisen eller putsa fönstret för att se om någon av flickorna som lekte på gatan var hon, men det var det aldrig. Måndagen därpå hade han rökt ett helt paket cigaretter innan butiken varit öppen mer än en timme. Han trodde sig veta vad han ville säga, men var rädd för att hon av någon anledning inte skulle komma eller att hon inte skulle våga ta något godis den här gången om hon gjorde det. Han var inte säker på att han ville att detta skulle hända innan han hade sagt vad han hade att säga. Men vid 11-tiden när han satt och läste News dök hon upp och bad om silkespappret med ögon som glänste så att han måste vända bort blicken. Han visste att hon tänkte stjäla. Han gick till butikens bakre del och öppnade långsamt lådan med sänkt huvud medan han smög sig till en blick i spegeln och såg henne slinka in bakom disken. Hans hjärta slog hårt och fötterna kändes fast spikade i golvet. Han försökte komma ihåg vad han hade tänkt göra, men hans hjärna var som ett mörkt och tomt rum, så till slut lät han henne slippa undan och stod där stum med 10 centarna brännande i handflatan. Efteråt intalade han sig att han inte hade sagt något till henne därför att hon fortfarande hade godiset på sig och skulle ha blivit värre skrämd än han ville. När han gick upp satte han sig vid köksfönstret istället för att sova och tittade ut på bakgården. Han klandrade sig själv för att vara allt för blöt, allt för feg. Men så tänkte han, nej, det fanns ett bättre sätt att göra det på. Han skulle göra det indirekt. Ge henne en antydan om att han visste, och han var rätt övertygad om att det skulle hejda henne. Lite senare skulle han förklara för henne varför det var bra att hon hade slutat. Nästa gång tömde han alltså den bricka med godis som hon hade försett sig från, i tanke att hon skulle fatta att han hade kommit på henne. Men det tycktes hon inte göra, utan tvekade bara med handen innan hon tog 2 godisrullar från nästa bricka och släppte ner dem i den svarta lackväskan som hon alltid hade med sig. Påföljande gång tömde han hela den översta hyllan, men fortfarande anade hon inte oråd, utan sträckte sig efter nästa och tog något annat. En måndag la han lite småpengar, 5 och 10 centar på godisbrickan, men hon lät dem ligga kvar och tog bara godiset, vilket bekymrade honom lite. Rosa frågade honom vad han gick omkring och grubblade på och varför han hade börjat äta choklad på sistone. Han svarade inte. Och hon började kasta misstänksamma blickar på kvinnorna som kom in utan att göra undantag för småflickorna. Han skulle med nöje ha slagit henne på käften, men det gjorde detsamma så länge hon inte visste vad han hade i tankarna. Samtidigt insåg han att han snart skulle bli tvungen att göra slag i saken. Annars skulle det bli svårare för flickan att sluta med sitt skälande. Han måste vara fast. Sen kom han på en plan som han var nöjd med. Han skulle lämna 2 chokladkakor på brickan och stoppa in en brevlapp i den ena som hon kunde läsa när hon var ensam. Han gjorde många utkast till sitt meddelande till henne. Och det som verkade bäst textade han tydligt på en pappbit och stack in den under omslagspappret på en chokladkaka. där stod: gör inte det mer, för då får du lida i hela ditt liv. Han undrade om han skulle underteckna det, en vän eller din vän, och valde till sist din vän. Detta var en fredag, och han kunde knappt ge sig till tåls i väntan på måndagen. Men på måndagen kom hon inte. Han väntade länge, ända tills Rosa kom ner, och då måste han ju gå upp, fast flickan ännu inte hade kommit. Han blev djupt besviken eftersom hon aldrig hade underlåtit att komma förr. Han låg på sängen med skorna på och stirrade upp i taket. Han kände sig sårad. Hon hade lurat honom och var antagligen färdig med honom därför att hon hade fått en annan dumbom på kroken. Ju mer han tänkte på det, desto eländigare kände han sig. Han arbetade upp sig till en blixtrande huvudvärk som hindrade honom från att sova, men så somnade han plötsligt, och när han vaknade var den borta. Men han vaknade nedslagen och full av sorg. Han tänkte på dem som hade kommit ut ur fängelset och gett sig iväg Gud visste vart. Han undrade om han någonsin skulle stöta ihop med honom någonstans, om han tog sina 55 dollar och stack. Sen kom han ihåg att de var ganska gammal vid det här laget och att han kanske inte skulle känna igen honom om de träffades. Han tänkte på livet. Man fick aldrig vad man verkligen ville ha. Hur man än ansträngde sig gjorde man sina misstag och kom aldrig över dem. Man fick aldrig se himlen där ute eller havet, eftersom man satt i ett fängelse. Det var bara det att ingen kallade det för ett fängelse. Och gjorde man det själv så fattade de inte vad man talade om, eller sa åtminstone att de inte gjorde det. En tung dimma sänktes över honom. Han låg orörlig utan att tänka och utan att känna något för sig själv eller för någon annan. Men när han till slut gick ner i butiken, ironiskt road av att Rosa hade lämnat honom i fred så länge utan att jäklas, var det folk i lokalen. Och han hörde hennes gälla skrik. Han trängde sig bryst fram genom hopen och såg med en enda förfärad blick att hon hade kommit på flickan med chokladkakorna och skakade henne så hårt att flickans huvud slängdes av och an som en ballong på en pinne. Med en svordom slet han henne från flickan, vars blikbleka ansikte visade djupet av hennes skräck. Vad tar jag åt dig? Röt han åt Rosa. Ska du slå ihjäl henne? Hon är en tjuv, skrek Rosa. Håll käften! För att stoppa hennes ylande slog han henne över munnen, men slaget blev hårdare än han hade avsett. Rosa ryggade tillbaka med en flämtning. Hon grät inte, men såg som omtöcknat omkring på alla människor och försökte le, och alla som var där såg att hennes tänder var fläckiga av blod. Gå hem, befallde Tommy flickan. Men just då blev det rörelse vid dörren och hennes mor kom in i butiken. Vad har hänt? Sa hon. Hon stal mitt godis, skrek Rosa. Jag lät henne ta det, sa Tommy. Rosa stirrade på honom som om hon hade blivit slagen på nytt och började sedan snyfta med förfriden mun. Den ena var till dig, mor, sa flickan. Hennes mor slog till henne hårt i ansiktet. Din lilla tjuv, den här gången har du allt bränt fingrarna ordentligt. Hon tassade på flickan, högg tag i hennes ena arm och drog i den. Flickan till hälften sprang, i hälften föll mot dörren som en grotesk dansös. Men där lyckades hon vända på sitt vita ansikte och räcka ut sin röda tunga åt honom.